Jag ägde en gång ett café som hette Ciao. Det låg i Majorna, Göteborg, inne på kulturhuset Oceanen. Där och då hände det otroligt mycket och jag fick möta en salig blandning av olika typer av människor. Musiker, dansare, artister, arrangörer, konstnärer och vanliga kunder. Och det var just där, på andra sidan bardisken, som jag fick höra många oförglömliga historier. Jag förstod undan för undan att bakom den lilla människan gömmer sig ofta en livshistoria som är värd att berätta. Såna historier som aldrig syns eller hörs i media. Varmt välkomna till min podd, Café Chaos Hjältar.
Så jag har liksom träffat de här människorna som kommer hit av nöd på nära håll. Och när jag sjunger en sång från deras land, det är motorväg rakt in till deras hjärta.
I det här sjunde avsnittet träffar jag sångerskan och musikledaren Marianne Holmbo. Hon delar med sig av sin livsresa som börjar i Norge och har fortsatt tills idag i flera länder såsom Sverige, Indien och Spanien, där hon hittar en av hennes stora passioner, nämligen flamenco. Det blir ett samtal om livets mot och framgångar, om kärleken till musiken, dess rötter och om hur den kärleken kan bygga broar mellan människor från olika håll i världen.
Hej, jag heter Marianne Holmbo och jag kommer från Oslo ursprungligen. Jag är 59 år och jag kom till Göteborg 1981. Då var jag 17 år och jag kom till Göteborg för att jag var på besök i Göteborg och träffade en kille som jag blev förälskad i. Så jag lyftade mellan Oslo och Göteborg hela sommaren och sen flyttade jag hit.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Då får du hjälpa mig. Hur länge har du bott i Göteborg egentligen?
Ja, vad blir det då? 81 och nu är det 23. Det blir 42 år.
Wow.
42 år. Och under den tiden så fick jag väldigt snabbt två döttrar. Och den första dottern var mycket sjuk. Och det blev mycket med det. Mm. Så musiken fick liksom pausa. Mm. Och sen sen mitten på 90-talet så har jag jobbat som mer och mer som sångerska och slagverk och lite olika instrument, men mest sångerska i olika, framförallt inom arabisk musik och flamenco, men även lite egna grejer.
I will just feel the warm hand around my heart. Every time I'm with you, I will just sit and let my eyes eat you while you're singing.
Dum fråga. Har du blivit svensk?
Nej. Nej. Ja och nej.
Mm. Berätta.
Alltså, säkert ganska svensk, men inte helt svensk. Nej. Och när jag är här, när jag träffar folk här, efter en liten stund. Var kommer du ifrån? Mm. Är du svensk eller aha, kommer du från Värmland eller och så, mm. eller är du norsk? Och sen när jag kommer till Oslo. Ja. Du snackar väldigt gott norsk till att vara svensk.
Okej.
Okay. Så då låter jag som en svensk som försöker prata norsk.
Mm.
Och här låter jag som jag inte är riktigt svensk.
Mm.
Så rumpan har blivit bak hela tiden. Så jag är utlänning oavsett vart jag är.
Okej. Är du ofta i Norge?
Bara? Nej, inte nu längre. Mm. Jag har en mamma, en gammal mamma i Norge.
Mm.
Så jag är där för att hälsa på henne.
Ja.
Och väldigt sällan för något annat.
Mm.
Jag har varit där och spelat.
Mm. 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 När jag frågar dig, är du... Har du blivit svensk och säger du nej? Vad är det som skiljer? Alltså, du behöver inte utveckla det så djupt, men alltså, rent spontant om du skulle säga det. svensk och norsk.
Det är klart att jag är lite svensk när jag kom hit när jag var 17. Men det jag upplevde väldigt starkt när jag kom hit var att jag var för mycket. Jag pratade för mycket, jag skrattade för högt, jag skrattade för mycket. Jag var liksom för mycket. Jag upplevde att svenskarna var, jag vet inte nu, mycket alltså, mer lydiga och tillbakadragna och blyga. Så jag kände mig alltid för mycket. Det var den. Sen så hittade jag såklart min flock här
just det.
Till slut. Liksom. Men jag var ganska olycklig här i 10 år.
Fisken utanför vattnet?
Ja, jag saknade...
Alltså bara för att ge en bild. Bara så.
Jag saknade min miljö liksom. Och jag pratade inte svenska och svenska förstår inte norska. Nej, jag tyckte inte det var så kul.
Minnen från din barndom, din kvarter i Oslo, var det?
Ja, i Oslo. Jag kommer från, jag brukar säga typ Kortedala, fast i Oslo. En förort från 50-talet liksom. Och
arbetarförort.
Verkligen. Och min pappa var konstnär. Och min mamma försörjde familjen genom att sy. Hon var sån här, modellsyerska. Så det kom rika tanter hem till oss och provade med sina pudlar och sånt. Och min pappa stod i vardagsrummet och målade faktiskt samma tavla så länge jag kan minnas faktiskt. Det gick inte så bra helt enkelt.
Café Chaos hjältar.
Men det fanns en koppling mellan din pappa och Malaga. Ja, i Andalusien. Berätta.
Min pappa studerade på först konstfack och sen akademi. Vad heter det på svenska? Kunstakademier liksom. På högskolan. Och han var framgångsrik. Han fick 2 stipendier. Och då bodde han vid 2 tillfällen på ungefär 1 år varje gång i en liten stad utanför Malaga som heter Vélez Málaga. Och den andra gången med min mamma. Han kom i tidningen för att han var utlänning.
Okej, på den tiden då?
Ja, och var lång. Så min pappa hade väldigt stark koppling till Spanien för han glömde liksom aldrig Spanien. Och den tavlan som han målade hela min
barndom.
Ja, ända tills jag flyttade.
Oj.
För det var 2 tavlor, men han målade och målade tills de blev så tjocka och tunga så han fick sätta dem på en stol, istället för på staffeliet, och sen ramlade den.
Oj.
Och gick i 2 och så började han på en likadan.
Men vad föreställde den tavlan? Ja, jag blir så nyfiken.
Den föreställde en spansk gata, en åsna. Och en man med sombrero på den. Där du liksom.
Ja, jag fattar.
Men han har jättefina tavlor med mycket spanska motiv. Han tappade historien, liksom historien som mamma berättat. Han tappade bort sig. Han hade någon förebild där, någon spansk konstnär som jag inte vet. Så han liksom gick vilse kan man säga. Och när han...
För Picasso, om jag inte minns fel, var från Malaga.
Ja, det var
den stora Picasso.
Ja. Liksom, det fanns en massa foton från deras, liksom när min mamma och pappa var där och bodde där och tvättade kläder på taket. Min pappa gick fram och tillbaka i stora rummet. Plastmatta, eller löpare kanske man säger, som han gick fram och tillbaka på och målade. Och på den skrev han med stora bokstäver när han skulle fylla 50. Jag är ingenting.
Wow.
Så det var liksom en stor tragedi. Hans liv på det sättet. Och min pappa kom från en familj. Hans pappa var kapten, hans bror var kapten, hans syster var gift med en ingenjör och bodde i Teheran.
Okej.
Så han gett sitt liv och min pappa blev försörjd av sin fru. Han fick mycket spott och spe av sin far till exempel. Så det var han, min pappa var en olycklig man. drack för mycket och fick diabetes väldigt tidigt.
Förutom tavlan liksom, vad hade han med sig från Spanien? Musiken också?
Ja, det var det min mamma sa för några år sedan. Att jag satt i en liten hage sån där, som man sätter barn i.
Uh-huh.
Jag var ett ganska lugnt barn, så jag satt liksom i en hage in hos min pappa. Och de hade 3 skivor som jag minns det. 2 flamenco och någon fado, tror jag.
Uh-huh.
För jag känner igen Amalia Rodriguez, vad hon heter. Jag känner igen när jag hör det. Men så jag liksom hörde flamenco. Och det minns ju inte jag.
Nej.
Jag bara kände när jag hörde flamenco när jag blev vuxen.
Mm.
Första arabisk musik och sen flamenco, att det liksom landade. Och gjorde mig väldigt uppfylld liksom. Så jag vet inte.
Det är intressant, för när du landade där, då visste du ingenting om den här barndoms...
Jag visste att
minne eller icke-minne.
Inte det. Jag hade lyssnat på skivorna när jag var äldre också.
Mm.
Några gånger. Men, eller bara när han spelade dem. Men sen så spelade han aldrig dem längre liksom, när jag blev äldre. Men han pratade mycket om Spanien. Hans motiv var från Spanien.
Mm.
Det var liksom mycket Spanien.
Mm.
Han kunde säga saker på spanska och sådär.
Så man skulle kunna säga att du och flamenco, det börjar där.
Ja,
på ett omedvetet sätt liksom.
Man borde tänka, eller ja, det är svårt att inte tänka så.
Ja, just det. Ja.
För första gången jag hörde, eller blev liksom drabbad av den arabiska musiken, det var på en fest i kollektivhuset i Kortedala.
Okej.
Okay. Och då...
Stacken?
Nej, inte stacken, utan trädet.
Okay.
Jag bodde där i 25 år. Uh-huh. Då hade vi en fest och då kom en kvinna och dansade orientalisk dans. Och jag blev bara helt knockad av den musiken. Och sen började jag dansa. Jag dansade orientalisk dans i massvis av år. Och jag undrar, varför blev jag det då? För sen började jag ju... Jag har turnerat jättemycket med arabisk musik och spelat in 2 skivor och så. Varför då? Det är ju väldigt mycket kusin till flamenco, tänker jag.
Ja. Alltså, finns ju arabiska rötter i...
Och det hör man.
Ja. Jag vill säga, arabiska rötter finns i hela Andalusien, i hela kulturen.
Ja,
alltså, byggnaderna. De bor ju där i 800 år.
Ja, liksom. Precis. Och det märks.
Och det märks, och det känns, det syns.
Jag vet ju inte om det var det. För att sen gick jag en workshop 10 år senare.
Uh-huh.
Med Ellen Pontare, flamenco-sångerska i Göteborg.
Uh-huh.
Och bara svävade liksom över marken.
Ja, just det.
Jag har alltid varit väldigt sökande. Som även som barn.
Mm. Var du ensamt barn? Glömde jag att fråga dig.
Jag har en lillebror, men vi är väldigt olika. Och han är 3 år yngre än mig. Och han var alltid hemma och jag var aldrig hemma.
Gin och Jan.
Och jag var väldigt utåtriktad och han var jätteblyg. Och sånt där. Så jag var alltid ute på gatan. Och dessutom så började jag tidigt i radiokören. Jag åkte dit på andra sidan stan 2 gånger i veckan. Jag gick i skolkören, jag gick på gitarrkurs, jag gick på pianokurs. Jag höll på hela tiden med musik.
Mm.
Och jag gick även på musikgymnasiet, som jag hoppade av där när jag flyttade till. Den tiden var full av frihetslängtan.
Mm.
Jag flyttade hemifrån då när jag var 17. Till någons stora rum liksom. Och liksom gick runt med någon sovsäck och tandbörste och kände liksom, wow.
Jag är fri.
Ja, precis. Världen ligger för mina fötter, livet är liksom långt och framför mig. Och jag har bara den här tandborsten och sovsäcken och kan göra vad jag vill liksom.
Mm.
Det var väldigt mycket den tiden, tror jag.
Ja, 80-talet. Tidigt på 80-talet.
Ja, och slutet på 70-talet.
Ja, precis.
Så det var nog 80 när jag flyttade hemifrån. Då. Och så vi åkte till Indien.
Mm. Mm.
Och var bort. Alltså, vi lyftade till Grekland. Och det tog... Vi hälsade på folk i södra Frankrike och lite sånt där. Och vi bodde i någon park i Aten medan vi väntade...
Mm.
På att få åka.
Målet var att åka till Indien, men det var inga så här, ja, vi ska vara där en månad eller två månader.
Utan vi ska vara där ett år.
Ett år, okej.
Okay. Tänkte vi. Vi hade köpt ettårsbiljett. Så vi kuskade omkring där liksom. Men jag blev besviken på att jag åkte ju inte till något ashram. Eller min kille hade nog inte riktigt samma. Jag hade varit väldigt dragen till liksom meditation och yoga och sånt. När jag var tonåring.
Ja.
Och när jag var liten var jag väldigt så här naturen och träden och sånt där. Ganska så drömmande barn. Och kände mycket kontakt med naturen och sånt där.
Mm.
Min moster, ja du går, gick ju runt och snackit med trän. Det kommer inte jag ihåg. Men, ja.
Du, var du redan duktig på engelska då när du drog iväg Frankrike, alltså, Grekland?
Duktig som man är. Liksom.
Duktig som man är, liksom. Ja. Du klarar det. Liksom. Ja. 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 Ja.
Ja. Och i Indien pratar man ju jättebra engelska.
Mm. Ja, jag med.
Så, men det var en chock att komma till Indien, fattigdomen och så. Jag trodde vi hade haft ont om pengar, min familj och jag.
Mm.
Jag förstod liksom,
vi
hade inte.
Vilken stad hamnar vi? Hamnar ni?
New Delhi först.
New Delhi.
Ja, och det var liksom, jag ville bara gå tillbaka till flyget uh-huh. för barnen på gatan. Och jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt.
Ja. Uh-huh. Och du hade inte sett något sånt?
Jag var jätteung, förut, liksom. Jag hade aldrig, kanske, till nästa tidningen, vet inte. Men det var en chock för mig att se hur fattiga folk var. Och hur man behandlade fattiga människor.
Mm.
Och hur jag därmed blev en vandrande penningpåse.
Mm. För att den känslan.
Alla bad om pengar. Och jag blev ganska mycket liksom tafsad på, hade jag inte trott.
Mm, okay.
Det blev liksom, är det här heliga landet?
Lite besviken.
Ja, lite besviken, men också, Indien är fantastisk, men Indien är 1000 miljoner saker.
Liksom, ja, olika. Precis, som det brukar vara.
Ja.
Och så har man en föreställning liksom, när man kommer.
Ja, jag hade en väldigt romantisk föreställning.
Ja,
ja. Ja, såklart. Men jag blev väldigt sjuk. Jag blev jättesjuk och fick liksom...
Hade du inte vaccinerat dig som man gör idag när man åker till sådana...
Jag drack vattnet på gatan i sådana vattenposter. Helt
oj då.
Dum i huvudet. Jag kom på sjukhus i Kathmandu.
Mm.
Och då hade jag fått... Jag fick jättestarka antibiotika. Och då fick vi också reda på att jag var med barn.
Det var mycket.
Ja, det var inte planen, kan man säga. Men... Nu låter det om min te här.
Men... Det är charmigt. Nu dricker vi te här.
Ja, jag var inte sugen på att åka
hem. Vi pratar om Indien.
Jag var inte sugen på att åka hem.
Nej.
Så det är okej då. Och folk där hade med sig barnen överallt på ryggen. Och de tänkte, det är väl inga problem. Vi kan väl ha ett barn. Barnets far var också 7 år äldre än mig. Så han var lite mindre. Ja, lite mer kanske vuxen.
Vad heter han?
Thomas. Han gick bort 89.
Okay.
Så han finns inte längre. Jag blev sjuk igen så vi åkte hem. Vi landade i Aten i januari 83. Alltså 82 måste det ha varit vi åkte. Jag kom 81, vi åkte 82 på hösten, september. Landade i Aten i januari och skulle lyfta.
Mm.
Vi hade bara sommarkläder för vi hade inte tänkt att... Jag tänkte vara borta till sommaren liksom.
Mm.
Vi lyftade, vi sov i trappuppgångar.
Mm.
Vi hade en sovsäck. Vi hade sålt den andra. Ja, och jag var ju 6 månader gravid. Och hade väldigt ont i min njure. Så jag låg på Thomas. Han var min madrass. För att det blev ännu värre när det blev kallt liksom. Och när vi kom till den där färjan, den där kort. Färgen. Jag fick en tröja av en kvinnlig pundare som skulle till Indien. Hon hade stickat en jättefin tröja som jag fick. Mm. För vi tog tåget, det snöade i Italien. Så vi tog tåget för våra sista pengar. Och då fick jag den här tröjan av henne. Och sen kom vi till, vad heter det då? Den där korta passagen mellan Sverige och Danmark. Gränna och... Man kommer till Varberg, ja. Och då hade vi inga pengar. Och det kostade 12 kronor att ta färjan. Så vi satt och så tiggde de pengarna. Och då kom Thomas bror, Christer, gående.
Och var en slump?
Ja, han jobbade för, han var chaufför för Pelle Vävare i Kina. Och han hade varit över i Danmark.
Oj då.
Så han betalade färjan och tog med till dem. Ja. Nej, inte i Varbergs sjukhus faktiskt.
Mm.
Ja, det var det.
Mm.
Café Chaos hjältar.
Ja, när föddes ditt barn då?
10 maj 1983.
Mm. Och då var det i Sverige?
Då var det så här, som tur var, för att vi hade tänkt, vi bodde i Goa på slutet i den minsta innersta stranden som heter Arambol. Mm. Och ovanför den så hade massa europeer byggt någon sån här lerstad, eller lerby kan man säga.
Mm.
Och de hade sin egen barnmorska och de liksom sålde hantverk på marknaden. De bodde där. Liksom.
Ja.
Och det var så vi hade tänkt.
Ja.
Men då hade vi varit döda, ja, både min dotter och jag. För att min dotter hade hydrocefalus, vattenskalle. Oj. Antagligen på grund av den starka medicineringen.
Mm.
Så hon föddes med kejsarsnitt.
Mm.
Med ett ovanligt stort huvud.
Mm.
Och en hjärnskada. Så det blev ju, och jag var 19 år, så det blev ju liksom, ja, en hel, det blev inte att ha med sig en unge överallt, och det blev något helt annat kan man säga.
Mm.
Ja.
Ja.
Och inte så mycket plats för vad jag hade tänkt mig. Mm. I livet liksom.
Som fick en vändning där.
Verkligen.
Mm.
Mm. Det var också, tiden var helt annorlunda. Jag tänkte på med ambitioner och så. Jag hoppade av trean i gymnasiet och jobbade som modell på Valand konstskola. Och ja.
Mm.
Det var liksom inte, jag hade tänkt mig någon slags omkringresande cirkussällskap eller någonting, jag vet inte.
Så hade du sådana tankar?
Ja, absolut. Så jag var inte särskilt bekymrad över skolgång och så.
Nej.
Jag hade inga ambitioner liksom.
Blev det någon vuxenutbildning sen?
Ja, det blev det.
Det blev det då.
Mm. Jag läste in i gymnasiet.
Mm. Mm.
Jag tänkte, men jag fick ett barn till väldigt snart.
Mm. Med Thomas?
Ja, vi fick två döttrar med 21 månader emellan. Och jag tänkte, okej, jag har liksom fuckat upp mitt eget liv liksom. Alltså min egen bana, eller vad man ska säga. Jag får dra upp de här ungarna. Så det är det som är det jag ska göra.
Mm.
Men jag vill vara i musiklivet. Jag kanske kan bli ljudtekniker, tänkte jag.
Aha.
Och det fanns ingen ljudteknikerutbildning då. 87 kanske det var. Natasha föddes 85. Så jag gick en teknik på Tekniska vuxengymnasiet. Någon slags teleingenjör.
Med tanken på att bli ljudtekniker?
För att sitta på åtminstone sitta på andra sidan. Liksom.
Okay.
Jag var jättebra, jag hade högsta betyg i elektronik. Och wow. E-lära.
Oh. Men det var ett avslöjande.
Mm.
Marianne Holmbo.
Gud, fattar ingenting utan på pappret.
Okej.
Okay. Kunde inte koppla och sånt. Jag bara kunde räkna ut resistanser och sånt.
Mm. Mm.
Mm.
Hur försörjer du dig då?
Ja, precis. Det var ju det att jag inte riktigt behövde då försörja mig så mycket. För att jag, som jag hade ett handikappat barn, så fick jag ett halvt vårdbidrag. Eftersom deras pappa var död så fick jag barnpension.
Okej.
Okay. Och sen så, på den tiden var räntorna väldigt höga. Och de hade, båda döttrarna hade liksom försäkringspengar till sin pappa som genererade väldigt mycket räntor.
Mm.
Så då kunde jag köpa liksom cyklar till dem och åka på semester.
Mm.
Så vi kunde liksom klara oss med lite extra pengar som jag drog in.
Mm. Men sen blev det ju...
Ja, det blev som vi flyttade till kollektivhuset Trädet, och det var många som höll på med musik. Så jag började liksom spela i husbandet och lite små band och sen...
Berätta om Trädet, hur många var ni?
Det var ju 38 lägenheter på 10 våningar.
Oj.
Och första våningen är, det finns fortfarande, är som gemensam matsal.
Mm.
Och restaurangkök och kafédel och lekrum. Och vi har sån matlag, lagar mat en gång var tredje vecka.
Mm.
Städa trapporna, städa stödstugan, städa lokalerna. Familjekooperativ dagis i bottenvåningen.
Mm.
Man skickade ner ungarna med hissen. Liksom.
Ah, ja. Som en stor familj så att säga.
Det var otroligt bra.
För, du har ett gott minne därifrån.
Ja, det var så. För att barnens pappa gick bort 89. Helt plötsligt. Så det var sån trygghet för oss. Att ha den här familjen som det faktiskt var. Mm. Och ha de här farbröderna. Eller ställföreträdarna. Dandande papporna. Mm. Som fanns liksom i huset. Som hade sett barnen sedan de var små.
Mm. Mm.
Och som övningskörde med min yngsta dotter när hon skulle ta körkort. Och liksom, ja, sådana trygga manspersoner. Och mer eller mindre lite otrygga manspersoner också. men som kände dem och tyckte om dem.
Mm.
Mm. Så det var väldigt bra. Men då, så då tog musiken mer och mer plats ju äldre liksom, flickorna blev.
Mm.
Och jag började liksom spela lite själv. Och 92, då är vi ju... Ja, 92, då hade jag en pojkvän som sa... Du ska sök dit. Jag tar hand om barnen på eftermiddagen. Mm. Så jag gjorde det. Då, och det var 92.
Mm.
Då började liksom... Okej, jag kanske kan få vara... framför ljudtekniken istället i alla fall. Och då var jag 27. Jag trodde att jag var väldigt gammal. Jag kan inte vara 27. Det låter jättekonstigt. 92. Det känns som jag var 29, men det var jag inte. Jag tror jag var 28. Men jag gick i alla fall där och började liksom tänka mig ett liv med musiken. Så jag började liksom uppträda på lite små ställen och så. Det var så här att
vad var det då liksom när du började på de där små ställen? Vad blev det? Blev det sån där?
Ja, det blev visor.
Visor? Ja. Det var din grej då?
Visor och kanske lite sån Tracy Chapman-låtar. Lite. Okay. Mm. Och när jag började inte skriva egna låt. Jo, på visskolan gjorde jag det.
Mm.
Jag började skriva lite eget.
Mm.
Det gjorde jag. Så det var lite egna låtar. Så jag bildade till slut en liten grupp som jag kallade för Marianne och världens vackraste orkester.
Wow, vilket självförtroende.
Ja, så fast jag var ju inte med i den världens vackraste. Jag var utanför. Det var de som var vackra.
Ja.
Men, och det spelade på Visans vänner och lite, kanske lite privata fester och kaféer. Jag minns inte riktigt. Och sen 96, då träffade, eller 95 kanske det var, så träffade jag en kvinna som precis hade börjat sjunga i en... Först en stor grupp som hette Sandvik T-ensemble. De träffades på söndagar. Men så utkristalliserade sig en liten grupp som kallade sig Sumer, som skulle spela arabisk musik.
Arabisk musik.
Som leddes av Talal Ismail från Mosul i Irak. Jag tittade på någon konsert från musikhögskolan på någon video. Så jag blev helt eld och lågor och sökte upp honom.
Mm.
Och jag vet, ja. Mm-hmm. Då hade jag ju dansat.
Ja,
i flera, då hade jag dansat i flera år. Och,
arabisk dans.
Ja, orientalisk dans.
Som du berättade i början. Du fastnade för, liksom, kände dig. Hemma.
Och jag ville att han skulle ge mig lektioner, vilket han sa att han inte kunde, men att jag kunde få köra i den här Sumer.
Mm.
Och väldigt snabbt så fick jag vara en av solisterna. Jag var otroligt dedikerad.
Mm. Ja.
Så jag bara övade. Så i 16 års tid så åkte jag hem till honom varje vecka, eller han kom till mig. Och spelade in liksom på min lilla Walkman-bandspelare.
Mm.
Sånger Mm. Och som uttal och kvartstoner. Och så sen gick jag hem och jobbade. Och sen tillbaka.
Nästan som att man måste förklara vad en walkman var. Alltså.
Ja, precis. Det är en liten bandspelare.
Jag tror att de flesta
känner till. En kassettbandspelare. Ja. Som portabel. Som går på batterier.
Fornstor.
Ja, precis. Så jag gick och spelade in honom. Ja. Och gick hem och härmade. Mina döttrar höll på att få spader. Jag gjorde liksom samma små ornament 1000 miljoner gånger. Och även språket. De här ljuden som var jättesvåra i början. Mm. Men vi jobbade mycket. Det blev liksom, det blev en del resor och spelningar och festivaler och till olika länder också. Och mycket i Sverige. Så där kan man säga att musikkarriären startade på allvar.
Mm. På allvar. Finns det något material som
det
man kan...
Det finns två skivor på Spotify med Sumer. En heter Irak, det är den andra. Den första heter bara Sumer.
Uh-huh.
Och den andra heter Irak för att musikerna var från Irak. Vi spelade på den skivan, är det bara irakisk musik, men alla musikerna var faktiskt inte från Irak, för det var cellisten Helen Espvall och från Norrland. Och Ebba Westerberg kom in efter ett tag, och Anders Vernelius och Åsa Eriksson kom in lite senare. Så det har varit, och Josefin Liftig, flöjtist, var också med ett tag. Det har varit liksom, men det var Faiz som spelade fiol, det var Hammoudi som spelade slagverk och Talal som sjöng och spelade oud. Och sen var det lite olika arabiska musiker också.
Och den här, alltså texterna i den här gruppen, handlar det också gamla visor?
Ja, från... det kan man säga. Man kan säga att det är gamla visor.
Ja.
Det är folklig musik.
Folklig musik.
Från många olika arabiska länder.
Ja, just det. Från Mellanöstern.
Liksom. Ja, och när jag sjunger de sångerna så kan alla araber jag träffar de här sångerna. Så det var väldigt liksom kända låtar, folkliga låtar som vi sjöng.
Ja, nu avslöjar jag då att för några år sedan så var jag och lyssnade på dig live på en gitarr...
Number one guitar shop.
Ja, precis. Jag blev jättenyfiken när du, började sjunga på arabiska plötsligt. Hur det, alltså, har du läst det, eller är det bara vissa sånger som du lär dig?
Bara, nu läser jag på Duolingo varje dag.
Wow.
Och har skrivit några få korta texter på arabiska.
Ja, det är jättehäftigt.
Ja, men nu känns arabiskan så hemma för mig, med ljuden menar jag. Och det, även från helt från början så kände jag mig väldigt hemma i det språket.
Så jag vet att någonstans på vägen då, men det kanske lite längre fram, då hamnar du i Spanien.
Ja, för jag höll på det med den här Sumer i 10 år först. Ungefär 10 år. Och spelade mycket, och jag kände mig hemma i språket väldigt fort. Och i det här uttryckssättet som är så väldigt, väldigt klagande, är det som liksom väldigt uttrycksfullt. Och jag kände inte att jag fick det någon annanstans. Jag kände mig som, det här får jag liksom uttrycka mig. Även om jag egentligen inte det blir ju bara massa nonsens som man kommer ihåg.
Mm.
Det är min största talang i livet, att jag kommer ihåg ord. Eller ljud. Så jag lärde mig de här texterna och skrev ner vad de betydde, men jag blandade ihop alltihopa. Mm. Så, och de betyder ju ganska mycket, de handlar om samma sak väldigt mycket. Kärlek och hemlängtan och sånt. Ja, och sen gick jag den här workshopen och tänkte, ska jag verkligen gå den här workshopen? Tänk om jag blir liksom helt, tänk om jag måste lära mig spanska och åka till Spanien. Och så, och jag flög hela den helgen. Mm. Och ett år senare så flyttade jag till, till Spanien för ett tag.
Okay.
Ett, lite mer än ett år senare. 2007.
Flyttade du till?
Jag flyttade till Sevilla för att gå en utbildning.
En
i flamenco-sång.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Det är liksom, det är, när man är sån, så, när man är en sån här, har ett passionerat hjärta kan man säga.
Ja.
Då bara liksom, för då mina barn, jag var ju ganska ung när mina barn hade växt upp liksom.
Mm.
Min äldsta dotter flyttade till ett gruppboende när hon var 21.
Mm.
Och då var jag 40.
Ja.
Och min yngsta dotter flyttade också. Så när jag såg att allting flöt, och då var jag 43, då åkte jag till, då fick jag tjänstledigt. Jag hade börjat jobba.
Vad visste du om Sevilla? Och Sevilla säger jag med min Rio de la Plata uttal.
Sevilla.
Sevilla. Jag visste inte. Och inte minst om utbildningen då?
Jag kände ju lite till Emil Pernblad som jag jobbar jättemycket med nu. Jag visste att han hade varit där.
Okej.
Okay. Och också Ellen hade varit där. Och Emils syster, stora syster, var en av mina bästa väninnor.
Mm.
Och när jag kommer ihåg när han åkte med sin flickvän. Och jag bara kände, Emil är 10 år yngre än mig. Och jag bara kände, och här sitter jag i Kortedala. Och de bara åker till Spanien.
Oh, det där måste jag.
Jag hade ingen aning om att jag skulle göra det 10 år senare eller vad det nu var. Men jag hade inte, jag visste inte, jag hade aldrig varit i Spanien.
Mm.
Och det hade det här med min pappa och Spanien. Som liksom spökade så här i bakgrunden.
Mm.
Så det var liksom ganska starkt för mig. Och jag kunde inte spanska.
Mm.
Och jag skulle hyra något rum i någons lägenhet. Som bevisade att jag inte bodde i den lägenheten. Men han kom och hämtade mig med sin kompis på flygplatsen och körde mig och bjöd mig på en bar och äta någonting och sen hem till den här lägenheten, hej då. Och sen var jag liksom där och skulle börja skolan 2 dagar senare och bara, det var väldigt, jag visste inte vart jag var liksom i förhållande till skolan. Och det var lite flera från Göteborg som gick samtidigt faktiskt. Och det var en kille som heter Albert som dagen efter skrev till mig, textade för han visste att jag skulle komma. Var är du? Jag vet inte. Jag vet inte, men det finns en sån här staty av en indian här på den stora vägen. Aha, du är vid Avenida Kansas City. Du är vid Santa Justa järnvägsstationen. Han hade jobbat i militären. Så
liksom, vilken årstid var det?
Det var på hösten.
På hösten, okej.
Vi skulle börja 2 oktober eller någonting. Så det var helt i slutet av september.
Alltså var det där som du för första gången kommer du i kontakt med flamenco? Liksom? För det...
Ja, förutom de här skivorna. Nej, skivorna där för 100 år sedan. Men också, det var ju så här att det fanns en kille här som hette Jesper Åkerberg. Jesper, som sjöng flamenco.
Mm.
Och jag var med i en föreställning där han också var med, fast det var en föreställning som hette Al-Andalus. Och jag sjöng den arabiska delen. Det var arabiska, eller orientaliska dansare, och sen var det en flamenco-del.
Okej, okay, så i den föreställningen så...
Och blev väldigt drabbad av Jespers sång. Särskilt när han sjöng på svenska. För han sjöng en del flamenco på svenska. Så då kände jag mig också drabbad av den. Och sen började jag gå och lyssna lite på de här... Ja, Jesper och Eva Millie som dansade och Sibylle och Magnus Stenman.
Oceanens gäng.
Ja, och liksom. Ellen Pontare.
Ja.
Så jag var lite i kontakt, men väldigt sent. Innan, väldigt kort tid innan jag åkte till Spanien.
Café Chaos hjältar.
Ja.
Vad blev det i Spanien då? Det blev en utbildning
Det blev utbildning och jag fick
ju... många?
Ja, det var från början på oktober till mitten på juli. Och jag kunde ju inte spanska.
Nej.
Och de här människorna som var lärare kunde inte något annat än spanska.
Uh-huh.
Utom hon som undervisste i flamenco historia. Men jag hade lite klasskompisar som kunde engelska. Så jag var ju tyst i 6 månader.
Oj.
Och försökte förstå. Och bara ta in någonting. Jag var så trött på
kvällen.
Liksom, spanska är ju faktiskt ett ganska lätt språk om man kan engelska. Förutom verben. Mm. Jag skulle ju också läsa flamenco-historia.
Oh, ja.
Och alltså, man kunde inte härleda verb som inte var i presens, så det var de ofta inte. Eller infinitiv. Alltså det var så väldigt svårt. Men det mesta gick ut på att höra olika stilar och så jag klarade mig igenom det. Och för mig var det
musiken som var i centrum liksom.
Ja. Och jag var mycket äldre än alla andra och jag var otroligt ambitiös. Jag hade liksom haft hand om ensam familj och liksom och nu var jag själv och all tid var min. Jag gick i skolan från 9 till 2.
Återigen, då var du fri.
Ja, precis. Jag fick nypa mig i armen. Jag var liksom... Och jag hade inte heller andra. Jag hade inte jobb med Sumer. Jag hade inte... Jag hade några så jag åkte hem och gjorde. Men jag var liksom... Det var bara jag. Och jag gick i skolan från 9 till 2. Sen stannade jag kvar och övade teknik i en timme. Sen åkte jag hem och sov, övade.
Wow.
Och på helgerna övade jag 7 timmar om dagen. Liksom jag bara... Som en idiot. Liksom. De kallade mig La Gravadora. På skolan. Liksom. Vad heter det? Inspelningsmaskinen. Eller någonting. För att jag...
Han du uppleva staden? För Sevilla är en väldigt häftig stad.
Det blev ganska mycket så. Rutinen var ganska mycket så som jag sa. Skolan, hem, sova, öva. Vid 10 gå ut. Och lyssna på flamenco.
På flamenco, ja.
Så man börjar runt 10-11. Sen kommer hem sent. Gå upp tidigt. Gå hem och lägga sig efter. Liksom, det var man sov liksom 2 gånger kan man säga. Så jag upplevde absolut stan. Men jag var ju liksom i ett annat modus. Det var samma när jag gick musikhögskolan. Jag gick musikhögskolan sent. 99 när jag var 36 år. Och jag var som en ångvält. För jag hade liksom... Jag ska dammsuga den här inrättningen på all kunskap.
Ja.
Och jag var likadan där.
Ja, häftigt.
Ja.
Sen kommer du hem 2008 då?
Ja, och jag tänkte mig mer att... Nej, men jag gör detta. Det här är min ungdomstid som jag inte fick. Vilket det absolut inte var, för jag var så otroligt ambitiös. Men men det var det också. Jag hade liksom en grupp människor som jag umgicks mycket med. Och upplevde mycket frihet och väldigt mycket glädje. Och glädje i arbetet. Men jag hade tänkt mer att jag gör det här som för mig själv. En ungdomstid. Jag ska inte göra flamenco på scen. Jag kommer aldrig kunna det. Jag var på några barnklasser i Sevilla. Jag bara insåg. Jag kommer aldrig nå de här 10-åringarna till fotknölarna ens. När det gäller flamenco. Oavsett hur mycket jag övar. De var redan så urgrymma. Men när jag kom hem på sommaren 2008. Då hade Emil en spel. Hans sångare hade försvunnit. från stan. Och han hade en inbokad spelning en månad efter att jag kom hem. Så det var bara liksom att mobilisera allt jag hade lärt mig och göra det.
Och gör det.
Då, och sen bara fortsätta sätta det.
Så det, på den tiden så kom den skivan.
Ja, fast jag kom hem 2008 och skivan kom 2014.
Oj då.
Så det var ganska mycket senare.
Men varför jag sa det, för att när du kom hem så var det plötsligt ett litet café som heter Ciao inne i Oceanen.
Ja, och jag hade lokal på Oceanen också.
Ja, precis. Och det var då vi träffades. Men då har jag för mig att jag så fick någon skiva från dig.
Ja, det måste ju ha varit min egen skiva.
Din egen skiva då?
Det var det.
Ja, det var
och Oceanen var det första stället. Det var där jag sjöng.
Det var det som jag minns.
För att den sångaren hade försvunnit. Så Oceanen var det första. Och jag kände mig ju inte som någon flamenco-sångare liksom.
Nej,
jag hade ju bara hållit på med det ett år.
Ja, det var alldeles i början. Ja. Så att säga.
Men sen jobbade vi mycket, Emil och jag. Och sen gjorde vi den här skivan och han hade börjat läsa i sin mormors diktbok från 1954. Hans mormor var bildkonstnär, men hon hade gjort en diktsamling som heter En bikt. Och känt liksom det här är flamenco. Mm. Och översatt texter till spanska.
Okay.
Och gjort egen musik. Och några liksom mosat in, det gjorde vi tillsammans, mosade in i trad-melodier.
Uh-huh.
Och en del av texten är hans också.
Mm.
Hälften ungefär.
Toma que toma!
Toma ya, partera!
Toma ya!
Toma que toma!
Toma ya!
Det är någonting om flamenco, för att, du vet, jag kommer ju från ett land eller från en stad, närmare bestämt Buenos Aires, som har tango som hemma rytmen och sådär. När man lyssnar på tango, framförallt när man är utanför Buenos Aires, som jag är långt ifrån, så är det som man ser ju staden, man minns det. Det finns väldigt mycket sorg i tangon, i grunden, väldigt mycket. Och jag vet att, för jag har ju liksom till och med hört de som har gett sig in på det här spåret, liksom det här gränslandet, eller gränszonen mellan tango och flamenco, liksom. Flamenco för dig, hittar du sådana känslor, hittar du sorgen, är det ett sätt att uttrycka sorg?
Absolut. Det finns ju i den arabiska musiken också jättemycket. Det som jag saknade lite det i den arabiska musiken, det var vrede. Och det finns det ganska mycket i flamenco.
I flamenco.
Både vrede och sorg.
Mm.
Och det är väldigt primalt för mig. Mm. Jag behövde inte kunna spanska. Det är ont. Ont. Mm. Det kan alla människor förstå.
Ja, precis. Alla språk liksom.
Så det är mycket smärta. Jättemycket smärta. Sorg och vrede.
Ja.
Och kompromisslöshet. Men det är också ganska mycket historia som säger man kan förstå. Alltså det är en ganska ny musikstil om man säger flamenco. Alltså bakgrunden är ju gammal. Men det var väldigt fattigt. De gamla sångerna handlar mycket om mammor som dör och barn som dör. Och liksom, de dör av svält.
Ja.
Det är lite politik. Jag har saknat politiken.
Ja.
Det har gjort. Det är mycket brusten kärlek och sånt.
Ja, tango var ju precis lika så. Även om man forskar i och man letar så hittar man inslag av politik och historier.
Kanske man kan, men inte. Jag har inte hittat mycket.
Nej.
Och det finns säkert, alltså det är så mycket slang och det finns säkert inslag och ganska dolt.
Mm, mm, mm.
Men jag tänker mig flamenco som blues, precis som rebetikan som fadon, som tangon kan jag tänka mig, mm, den argentinska och uruguayska. Att det är liksom underifrån musik.
Underifrån, ja.
Och det har alltid tilltalat mig, alla former av underifrån.
Mm.
Och en slags desperation, jag känner igen mig jättemycket i det. Det som har varit svårt tycker jag, det är att jag tillhör inte, du tillhör ju tangon, eller den tillhör dig, eller vad man ska säga.
Ja, den har funnits där i hela min barndom i form av min mamma lyssnar på det. Och ja. Radion i köket och farbröder och morbröder som dansade. Men det, min generation, vi gillar inte den.
Nej.
Vi tyckte det var, ja, vet, de gamla.
Ja, som, precis.
Och det är just det här att det var mycket så här klaga över morsan som försvann och kärleken som inte blev till. Och så.
Ja.
Sen när jag kom till Sverige, då började jag liksom längta efter det och älska det. Det är en väldigt typisk företeelse.
Men jag är ju gäst.
Du är gäst.
Yes. Ja. Och det finns jättemycket purism i Spanien.
Ja.
Mm. Att du no lo tienes en tu sangre. Du kan ha det inte eller llevas en tu sangre. Du har det inte i blodet. Och det har varit jobbigt. Ja. För att jag, dels bryter jag, såklart.
Ja. När jag
sjunger på spanska. Det är inte lika mycket som jag bryter när jag pratar. Det är lättare att sjunga ett språk än att prata det.
Mm.
Men jag bryter, jag låter inte som jag kommer därifrån. Det blir alltid lite nordisk bris liksom. liksom. Lite mildare, lite mer lyrisk tror jag. Jag är inte spanjorska.
Nej.
Och det har jag fått känna.
Ja. Men även om när du spelar här liksom, för jag menar, jag kan tänka mig att du
där skulle jag aldrig göra det.
Ja, jag menar det.
Ja. Jag kommer ihåg det var en man som var ofta på Café Chau. Han lever inte längre.
Antonio?
Nej, han var inte sångare. Han sa "Ay sal, pero falta pimiento."
Aha.
Det finns salt men det fattas peppar. Han kom på alla konserter. Aha. Men han sa alltid det. Tänk, men varför? Stanna hemma. Kom inte hit och betala pengar för att säga varje gång att det finns salt men fattas peppar.
Det var på den tiden.
Han var spanjor.
Ja, var han från Madrid?
Kanske. Jag kommer inte
ens ihåg. Heter han Santiago?
Ja.
Ja, jag kände honom.
Han var inte nöjd, men han kunde inte låta bli att komma. Liksom.
Det lät som Santiago, han var väldigt, vad heter det?
Sträng.
Ja, strängt och sådär. Ja.
Så jag vet inte varför han kom. Men, ja. Men många också spanjorer kan bli jätteglada.
Ja, ja.
Och när jag har sjungit i Norge och Sverige så har det varit liksom både svenska och norska människor som har sagt, alltså jag tycker flamenco-sång är lite jobbigt, men inte när du sjunger.
Ja.
För att det är lite mer nordiskt.
Ja.
Och jag kan inte göra något åt det.
Mm.
Alltså jag var 43 när jag först kom till Spanien. Alltså hallå.
Hallå,
det eller? Går liksom inte.
Nej.
Och då var det med så här, shit, det kom liksom en norsk kvinna här som sjunger liksom flamenco med arabisk brytning typ.
Mm. Så jag själv tycker det är en fantastisk kombo liksom. Alltså i dig, alltså det blir ju norska, svenska, alltså arabiska, spanska liksom. Allt i en alltså underbar mixer liksom. Bara, tjuff.
Det som vi har gjort, som jag har gjort nu då, det är ju att vända det. För jag kan aldrig nå dem liksom. Jag kan aldrig lyckas med det.
Mm.
Så okej, vad har jag liksom? Jag har det här bagaget, det här arabiska bagaget, det här spanska bagaget, det här norska och svenska. Okej, så jag sa till Emil för 2 år sedan tror jag. Emil, vi gör en grupp nu. Mm. Jag hade drömt om det i många år. Vi söker pengar, det fick vi ju inte såklart. Vi gör en grupp, vi gör musik. Så jag började göra, mest är det så att jag gör text och sångmelodi. Och sen, som ett skelett. Och så går jag till Emil. Mm. Och så pimpar han sångmelodierna. Och sen har han gjort jättemycket musik runt. Mm. Så det har blivit liksom Jag har aldrig jobbat så förut. Jag har alltid gjort musik själv, men jag kommer liksom med ett skelett och han.
Så det blev en grupp?
Det blev en grupp och så kom Kai till som är blåsare som också är med i kompositionsarbetet. Mm. Och sen kom Henrik, de är jazztrummis.
Och gruppen heter?
Puentes.
Puentes, ja.
Så han har fått slita sitt hår med de här flamenco-rytmerna. Men vi ville ha ett, Puentes betyder broar.
Ja.
Vi ville ha ett möte mellan olika musiker. Så det blir inte flamenco, men det är ett flamenco-paraply. Det är flamenco-rytmerna. Det är liksom, och det är lite arabiska texter, lite spanska texter och lite svenska texter. Ja. Och de flesta har politisk innehåll. Som världen ser ut. Mm. Jag blir som, herregud, vad ska jag göra? Vad kan jag göra?
Mm.
Inte för att jag tror att de här texterna och den här gruppen kommer att ändra världen. Men jag kan i alla fall säga, kasta flaggorna, kasta vapnen, så vi kan ta hand om varandra och hjälpa varandra.
Ja.
Och det har också med alla de här utländska människorna som jag har träffat mycket, för jag spelar på Migrationsverkets förvar, alltså fängelset regelbundet. Jag spelar på transitboenden, jag spelar på språkcaféer med människor från många olika delar av världen. Vars enda brott är att de har försökt rädda sig och sin familj undan omänskliga förhållanden. Mm. Så jag har lärt mig sånger på, okej, nu är det mycket somalier. Okej, en sång på somaliska. Oj, nu är det mycket, oj, nu är det mycket afghaner. Okej, en sång på dari. Så jag har liksom träffat de här människorna som kommer hit av nöd. På nära håll.
Ja. Genom musiken.
Ja, och när jag sjunger en sång från deras land, det är motorväg rakt in till deras hjärta. Så jag har fått så mycket kärlek och jag vill säga liksom att vi är lika mycket värda. En sång handlar om det, att det finns inte något överlägset folk. Vi är alla utvalda, vi som är födda här på jorden. Vi är utvalda allihop.
Café Chaos hjältar.
Det var inte för länge sedan du kom på det här med din barndom och kopplingarna därifrån. Var det din mamma som råkade säga
hon
det?
Sa liksom? Hon sa det liksom. Fattar inte
när var det? Alltså,
ja, det kanske 2 år sedan.
2 år sedan?
2 eller 3. Min pappa dog i 89.
Ja, just så hon det.
Säger
det
skulle ofta, jag fråga dig. Tänk om din pappa hade varit med, för han var ju död redan. Tänk om din pappa hade fått se det här. När hon kommer från Oslo och så bara sitter hon på första raden och ser, beundrar. Jag känner inte hur du kan låta på den måten. Nej, hon säger inte det riktigt.
Men
ja, det heter inte låta på norska. Ja, hon förstår inte hur jag kan sjunga så där.
Ja.
Hon tycker att det är fantastiskt. Det är roligt. Men då berättade hon det och någon gång sen, Marianne, det är ju inte så rart att det blev liksom flamenco för dig. För du satt ju där i lekegrinden hos faren din. Va? Gjorde jag det? Jag kommer ihåg de här skivorna. Jag kommer ihåg dem. Men jag visste inte att jag var så liten och att jag satt inne hos honom varje dag. Och så flamenco är den första musiken jag hörde.
Det är underbart. Så jag har hört så många såna historier om mammor som på gamla dagar slänger ur sig såna. det är sån här. Ja.
Ja.
Det här var häftigt.
Ja.
Ja.
Så det blir en sån tillbaka, alltså det blir, handlar liksom om min pappa. Liksom, och för henne gör det också det.
Mm.
De bodde där tillsammans och han höll på med sitt Spanien helt tills, ända tills han dog. Liksom.
Till Malaga liksom.
Ja, och den här jäkla åsnan. Och så, för han började ju på en ny likadan tavla med den här mannen på åsnan och så bredde hon. Och sen dog han. När den hade blivit så tjock. Det tog ungefär 7 år för båda målningarna. Så de sista 14 åren av sitt liv så höll han på med den här åsnan. Så.
Du Marianne, sist men inte minst. Marianne idag, du jobbar på musikskolan?
Nej, jag jobbar på gymnasiesärskolan 2 dagar i veckan som musiklärare.
Som musiklärare?
Det är liksom min eller jag tycker om det här. Jag är väldigt glad i det här jobbet.
Mm.
Men det gör att jag får en fast inkomst varje månad.
Mm. Mm.
Jag har inga barn att försörja. Och sen har jag privata sångelever. Jag är utbildad mig som sångpedagog.
Hur många har du?
Det är lite olika.
Det är lite olika.
Ja. Och sen har jag spelningar. Så i vissa månader är jag fattig. Och vissa månader är jag lite mindre fattig.
Mm,
och nu, för tiden nu, har jag märkt att jag är lite fattig.
Ja, men det här. Lika lycklig alla månader.
Alltså jag är väldigt lycklig. Nu börjar jag bli lite, nu är jag 59.
Mm.
Och jag vet inte, okej, har jag 10 år på scen eller inte liksom? Jag har ingen tid att förlora. Men jag känner mig, jag planerar också en egen skiva. Jag gav ut en egen skiva med svenska och en norsk och 2 engelska låtar. 2007, som heter Med munnen full av jord. Jag tänkte göra en till innan jag dör. Så jag har börjat göra, jag är med en låtskrivarklubb. Och jag får väldigt mycket hjälp med de här låtarna som inte alls, som är på svenska och några på engelska. Så jag känner mig i en väldigt sån kraftfull och kreativ period i mitt liv. Och allt det här tävlings som man har när man är yngre, i alla fall har jag har känt mig underlägsen och alla är mycket bättre än jag och jag är ingen riktig sångerska och jag har ingen och sånt där, allt det där som säkert jag har gemensamt med många. Jag struntar i det nu. Så det är en frihet. Det är inte viktigt. Det är liksom inte viktigt att jag ska vara duktig, utan jag är bara, jag vill ge den här musiken till folk och jag är en kanal. Ja. Och hur intressant är det för dem att jag ska stå där och vara duktig? Det är liksom klart, jag måste kunna mitt hantverk, men det är det jag ska ge dem. Och vi ska ge varandra för publiken som i lördags. Som ger så mycket tillbaka.
Musik i butik.
Utan den publiken så är vi ingenting. Det är liksom någonting som vi skapar tillsammans. Det samtalet är jag intresserad av. Inte att jag ska vara beundrad för att jag är duktig. Och det är väldigt, väldigt skönt att slippa jämföra sig och känna sig dålig. Och liksom. Så länge folk får någonting så är jag nöjd.
Jag vill avsluta med att tacka dig Marianne för att du öppnade ditt hjärta och berättade sådana underbara minnen. Det onda, det goda, roligt. Det sorgliga, det glada. Jag fick för mig att jag skulle sluta med att säga om vi ses på lördag. När man ska demonstrera mot NATO.
Just det.
Gustav Adolfs
dag. Ja, just det. Det måste vi ju göra.
Mm. Då ses vi där.
Ja.
Tack för att du var med i Café Chaos hjältar.
Ja, tack för att jag fick vara med. Café Chao var min... Alltså jag fortfarande kan jag inte vara på där utan att tänka på kaklet som är bakom panelen. Och liksom hur vackert det var, hur fint det var.
Ja, det var
du,
då.
Och du stod där och man kunde gå ner och fika liksom och prata lite.
Goda tider.
Ja, det var mycket vackrare.
Mm. Ja, det tycker jag
med. Nu är det ett ölhak.
Ja, vi tar och avslutar det.
Ja.
Tack så mycket.
Tusen tack.
Para frena, empeora, no te pares. hacia donde quemada. El que vale va y va, el que para es un cero. Hay que llegar primero.
What?